Hallå, mycket, mycket välkomna ska ni vara till Viaplay F1-podcast som är tillbaka igen. Det är lite lugnare tider just nu när det gäller Formel 1 eftersom det blir en väldig paus här mellan första och andra racet. Inte helt optimalt kan ju en sån som jag tycka i alla fall att det blev på det viset. Men vi kommer ju oavsett det oförtrutet tillbaka och idag ska vi prata om... Idag ska vi prata om Honda. Honda är intressanta. De kliver av efter den här säsongen som motorleverantör, men icke desto mindre ger de precis allt de kan för att lämna med flaggan i topp. Och det här är lite intressant fenomen ändå, får man väl ändå säga, att det funkar på det viset för Honda och japaner kanske i synnerhet då. Sen ska vi prata där med high rake, low rake. Det är ju någonting som vi tjatar väldigt mycket om under våra sändningar. Och de här regeländringarna som har gjorts till i år, vilken av koncepten har drabbats mest? Det blir lite intressant. Sen går vi ju i önskedrömmar om att få åka på race snart. Jag kan tänka mig att en och annan av er som lyssnar funderar på att åka på race. Vill åka och se något Formel 1-lopp live. Vilka ska man åka till? Och vi har ju faktiskt varit, både du och jag, Erik, har ju varit på en del race och kan ge en hyfsat bra bild av vad man ska välja och varför.
Ja, precis. Och det är ju faktiskt någon fråga som jag får, och jag antar att det gäller dig också, så är det liksom så här, ja, jag ska åka till den banan, tänkte jag, är det bra? Var ska jag bo? Vilken kurva ska man sitta i? Och sådär. Så det här ska väl bli någon form av, kanske inte en så här, den totala guiden, men däremot våra favoriter, vad man kan tänka på, vad man skulle kunna tänka sig att sitta, och också vad man, vilken bana man kanske ska undvika att åka till.
Ja, för det finns sådana. Ingen tvekan om den saken. Spenderade du senaste helgen med att titta på något speciellt i motorväg?
Ja, MotoGP tittade jag på. Ja,
vilken grej.
Igen.
Det är fenomenalt, vet du, hur de har fått till det där reglementet nu och hittat rätt med alla de här bitarna. Jag måste säga att jag är djupt imponerad av vad de har åstadkommit och den här mångfalden längst fram. Ingen som dominerar egentligen då. Det kan jag göra lite med att Mark Marquez fortfarande är skadad då. Men det är liksom, det är verkligen ovisst varje gång man sätter sig där.
Ja, och det är det som det är det här som är den heliga graal liksom i motorsport, tycker jag, att vi har ju sett jämna motorsportserier, det gör man ju, men däremot så ibland så kan ju det kännas så här, ja, men det här är liksom inbyggt, till exempel som BOP, alltså vad heter det, balance of performance,
ja.
Det är ju en sån där skällsord som, ja, alltså purister brukar bry sig om det, men kanske inte alla gör det, men jag menar, jag tänker, tittar man på GT racing och Le Mans och sånt där, och då har vi balance of performance sett i förare och olika nivåer på förare och sånt där. Här är helt plötsligt så här, nej, vi kör högsta serien och den är svintajt, och den bara är det. Det tycker jag är så sjukt coolt faktiskt.
Mm. Och det här är ju någonting Formel 1 naturligtvis letar efter. Ett koncept som gör att det blir på samma sätt. Man är inte riktigt där ännu, men kanske på sikt. Vi får väl se om man lyckas med det nya då, som kommer till 2022. Att man där hittar just den formulan som gör att det här blir ett mycket jämnare mästerskap än vad det nu är.
Absolut, men sen så har vi ju närmat oss där också, tycker jag. Det ska man inte heller, alltså, säga att men Formel 1 är så himla ojämnt. Ja visst, Haas kommer inte vinna några race i år om inte 18 bilar kraschar av. Men det är fortfarande jämnt och det är ändå olika sporter på något sätt, tycker jag. Så att, men det är klart att det MotoGP har lyckats med har inte Formel 1 lyckats med fullt så bra.
Nej, och sen får man inte heller glömma att det här är två fundamentalt skilda sporter, verkligen. Det går inte att få till det som man får till i MotoGP med bilar överhuvudtaget. Jag menar, motorcykel körs ju utan aerodynamik till största delen i alla fall. Vi kommer ju komma in på aerodynamikens påverkan senare i den här podden. Men när det är bilar med vingar på, jag menar, då är det genast mycket, mycket mer komplicerat att få den där tajta och bra racing som man är ute efter.
Ja, och jag skulle kunna ställa en MotoGP-cykel på mitt bord här, men en Formel 1-bil skulle inte få plats. Det gör ju också en stor skillnad faktiskt på banan. Det kan man aldrig glömma bort, att en bil är nästan alltid större än motorcykel. Det var väl visa ord.
Ja, jo,
i och för sig är uppenbart. Men en bil är nästan alltid större än en motorcykel.
Ja, den är bra. Tittar du på Extreme E?
Nej, jag gjorde inte det faktiskt. Nej. Jag såg där, för jag fattade inte riktigt hur jag skulle titta på det. Och det är inte för att späka en rättighet som vi inte har. Men jag såg klipp, men då såg man bara en bil som åkte iväg. Typ. Det är allt jag har sett.
Men jag tror ingen hade rättigheten. Jag tror att de sände det bara över sociala medier och alla, jag menar, alla förarnas kanaler, sociala mediekanaler sände och så vidare. Det fanns typ en feed som de kunde länka vidare och... Jag tittar ärligt talat inte heller. Jag tyckte kanske att konceptet verkade lite rörigt. Men jag förstår ju också vad de gör. Det är ju en rätt cool grej ändå att sätta upp en sån här bil. Mm. Förarbesättningarna går ju inte av för hacker, verkligen inte. Det är en man och en kvinna, helt i linje med hur det ska vara nu för tiden. Och hela den biten, va? Och sen kör man då på 5 väldigt utsatta platser i världen då när det gäller klimatförstöring eller klimatpåverkan i vilket fall som helst. Och så är det då ett elbilsmästerskap. För mig blir det kanske lite mer av ett jippo än en biltävling till fullo. Va? Men det spelar ju ingen roll, tycker jag. Underhållningsmässigt har jag läst mig till att många tyckte det var himla fränt att kolla. Och det var nog tuffa omständigheter att köra de där bilarna i alla fall utifrån vad jag läst mig till i efterhand.
Ja, och så, jag tror att också att det här var race 1 någonsin. Så att jag menar, det kan ju bli väldigt annorlunda om man låter det gå några år. Ja, men om man ändå tittar på... Jag kommer ihåg när vi såg första Formel E-racet. Det var inte så att man inte kände att det var ett jippo då heller. Men nu har det blivit mer av en riktig tävling. Oavsett vad man tycker om Formel E i övrigt så är det ju etablerat på ett helt annat sätt. Så jag håller med dig. Jag tycker att det är en cool... alltså, om inte annat som... så här, man får se det positivt när någon försöker utveckla en... ganska konservativ sport och göra någonting annat av det.
Verkligen. Och jag menar, kolla vilken bakgrund det var. Tävlingen kördes ju på ett himla häftigt ställe. Nu ska de till Senegal nästa gång och det kommer ju vara liknande förutsättningar åt ökenhållet även där nere. Va? Men häftigt. Häftigt att se. Och det blev ju svensk succé dessutom. Dubbelt pallen.
Exakt. Och en sjätte placering också för Kotolinski, eller hur?
Just det. Jag vet inte hur det gick för Ekström däremot. De hade lite stökigt med sin bil. Claudia Hyttken, hon hade ju en riktig krasch och det blev inte mycket kvar av den här bilen. Men oavsett vad, så mycket svenska med och Johan Kristoffersson på toppen av pallen.
Ja, och nu känner jag att jag är ute på tunn is, alltså runt min kunskap runt extrem is. Så låt oss gå på Formel 1, eller?
Ja, vi gör det. Ska vi prata Honda? Det är väl ett intressant ämne att plocka upp nu då. I synnerhet med den starka premiären de hade och med den process som har pågått nu under vintern. Sen det dessutom kom ut att de inte tänker fortsätta efter säsongen 2021. Mm. Och det här med Honda har ju vi snurrat runt många gånger. Inte minst efter säsongen 2009 när Honda gav upp Formel 1 förra gången. Och lämnade över en VM-vinnande bil till Ross Brawn som då tackade och tog emot, stoppade i Mercedes-motor och gick och vann VM-titeln. Det är något intressant med den här med hela deras sätt att tänka. Men lite bakgrund då runt Honda, Erik.
Ja, alltså, till att börja med kan man väl säga det att de kom ju in i Formel 1 eller kom tillbaka till Formel 1 som motorleverantör med tillsammans med McLaren. Det var mycket buller och bång. Det var 2015. Jag kommer ihåg att både du och jag var på testerna där och det var väldigt tydligt att det vi hade sett på testerna 2014 när vi var på Jerez, när alla bilar hade det jobbigt, så hade Honda kanske mer jobbigt än något annat team året innan. För att den där motorn gick inte överhuvudtaget i stort sett. Och det stod ganska klart väldigt tidigt att det här var inte speciellt bra. Och på den vägen var det ju egentligen tillsammans med McLaren 2015, 2016 och 2017. Tills McLaren då förklarade att det här är skitmotor. Vi kommer aldrig titta på dem igen. Och vi går över till Renault till 2018. Istället då så gick ju Toro Rosso och tog på sig Hondan, så att säga. Vilket var, jag minns den tiden också, att det var så här, oj, det här kommer göra att Max Verstappen kommer behöva byta team helt enkelt, för han kommer inte acceptera att ha Honda. Men det var ganska tydligt tidigt att Red Bull och Toro Rosso, ja, det som Alfa Tauri nu hade en helt annan approach till att jobba med Honda, känns det som. Att det blev som en nystart för båda de teamen. För sen så klev ju Red Bull på Honda-tåget ett år senare, och då hade ju Toro Rosso liksom testat fram och tagit bort de där allra främsta liksom problemen som fanns med Honda-motorn. Och på den vägen har det varit, och jag menar, redan förra året så var det ju noterbart att Honda hade tagit stora kliv. Man skulle väl kunna säga att de var, ja, om man tittar på Ferrari så var de ju före Ferrari i minsta fall, och i minsta fall på par med Renault, eller?
Jag tycker de var näst bästa motor, ingen tvekan om det, och såg otroligt bra ut, och det fanns liksom tendenser som såg otroligt lovande ut för deras del. Men sen så kom ju det här dråpslaget då, eller vad man ska kalla det då, att de bestämmer sig nu för att hela deras bilpark ska vara elektrifierad då till 2030, tror jag det var. Mm. Och det här får då konsekvenser för deras satsning i Formel 1. De drar helt enkelt ner, de har inte råd att fortsätta. Och det här blev ju då ett hårt slag för Red Bull då, som hade investerat väldigt mycket i att ha det här samarbetet med Honda och trodde det skulle vara över tid. Så blev det inte. Och då blev det genast en massa moln på himlen.
Mm, precis, för redan innan här så var ju planen från Hondas sida att introducera ett nytt motorkoncept till 2021, alltså årets säsong. Men sen kom coronapandemin, och de beslutade sig då för att det blir 22 istället, för vi måste ha mer tid innan vi introducerar den här motorn. Men under den tiden då så kommer det här beskedet från Honda som säger då att vi kommer lämna Formel 1 efter 2021. Och det som händer då är ju ganska spännande, tycker jag, för då kommer Honda till liv igen och vill till varje pris introducera den här nya motorn, den som Red Bull och Alfa Tauri har i sina bilar i år, återigen till 2021.
Ja, och det intressanta innan det är ju att den här diskussionen om hur ska Red Bull göra efter 2021 vaknar ju verkligen till liv också. Vad har de för alternativ? Och det pratas om att gå tillbaka till Renault, och det var Mercedes, inte så troligt vad Renault skulle kunna leverera om de måste, vilket de egentligen inte ville naturligtvis efter deras historia bakåt i tiden. Och alla började då inse att hur är det? Kan Red Bull driva den här motorn själva? Nej, det kan de inte om utvecklingen är fortsatt fri. Mm. Men däremot, om man kan få igenom via mycket lobbying att reglementet fryses efter säsongen 2021, ja, då kan det faktiskt funka. Och det slutar ju med att man har gjort någon form av generell överenskommelse om det, att motorreglementet kommer frysas efter säsongen 2021. Mm. Och sen är det då samma motor 22, 23, 24. Innan vi sen tar ett nytt motorkoncept i bruk då till 2025. Och det här gjorde ju då att spelplanen såg lite annorlunda ut för Honda också då, när det gällde just hur de tänkte göra sitt sista år.
Precis, för då helt plötsligt så stod det ju klart då att Red Bulls främsta liksom arbetsteori var ju att men vi behöver ta över Honda motorerna helt enkelt och driva dem, och det var ju det som allt det här handlade om. Det var ju Red Bull och Alfa Tauri då som såklart ville då att ja, men så länge motorerna är frysta, då kan vi liksom maintaina de här motorerna snarare än att utveckla. Om vi ska utveckla dem så blir det problem, men kan vi bara liksom ta hand om dem så att säga, renovera och bygga dem, då är det en helt annan grej, det fixar vi. Och då startade ju då Red Bull det här, Red Bull Advanced Technologies heter det, va?
Nej, Drivetrain.
Drivetrain, så heter det. Ja, på den vägen är det. Men poängen här är ju då att jag vet ju hur, eller jag läste någonstans att så här, när du har sagt upp dig från ett jobb och du har alltså uppsägningstid, då går det då generellt sett, personen som har sagt upp sig tappar då i arbetseffektivitet med 30% någonstans där. Det beror väl på person såklart. Jag skulle ju aldrig tappa 30% om jag hade sagt upp, men du skulle ha gjort det.
Ja, absolut. Du har tappat 40.
Precis. Men Honda då gör ju tvärtom. De går ju upp med minst 30%, för det är då det här beslutet tas att nej, men nu måste vi introducera det som vi har liksom utvecklat och planerat redan till 2021 istället för 2022 då. Jag vet att det är väldigt mycket tidslinjer nu och ni får göra en liten mindmap över det vi pratar om. Men poängen är att på 6 månader så kommer de på sig. Vi har 6 månader på oss om vi ska kunna introducera det nya motorkonceptet. För poängen för Honda var att när de tittade på sitt gamla koncept så att säga, så insåg de att vi har nått vår peak där. Vi kommer inte kunna utmana Mercedes om vi inte gör det här nya konceptet. Och det handlade, och det är inte några små grejer. Det är inte så att man liksom så här paketerar om något avgassystem direkt, utan de ändrade layouten på kamaxlarna, gjorde det kompaktare och lägre tyngdpunkt, vilket gav dem möjlighet att då ändra förbränningseffektiviteten och även där då få lägre tyngd på motorn. Så motorn blev liksom lägre och kortare, vilket också gav nya möjligheter aerodynamiskt för att motorn är mindre och då kunde man paketera den annorlunda. Det är ungefär det som McLaren ville ha. Den här Size Zero-motorn som de pratade så mycket om att de ville ha när de började jobba med Honda då 2015. Och nu har Red Bull den här. Och det här är liksom så att säga under uppsägningstiden, vilket är ganska speciellt tycker jag.
Mycket speciellt skulle jag säga, och det är ju fascinerande ändå tilltron till varandra som ändå finns här, för att Red Bull ska ju då lita på att Honda verkligen gör sitt yttersta. Nu ska vi väl tillägga här, och det fattar ni alla, att jag och Erik har inte suttit med på några möten. Vi har inte hört hur diskussioner har gått. Vi vet inte vad Honda har lovat och hur Red Bull har önskat saker eller om det har funnits påtryckningar åt något håll. Vi ser det här enbart från utsidan. Och förstår ju naturligtvis att det har varit lite surr, men om vi är någorlunda logiska i vårt resonemang och tankesätt här, så är det ju inte helt orimligt att man i de allra flesta fall under en tid när man bestämmer sig för att sluta och lever, man vet att man är tvungen att köra kontraktet ut, så är det ju inte så att man skjuter på det absolut sista man har normalt sett. Här gör alltså Honda precis raka motsatsen. Så oavsett vad de har pratat om och hur de har kommit fram till det här, så är det ganska ögonbrynshöjande att det är på det här viset. Och att de har fått fram den här motorn som faktiskt kan vara det nya riktmärket i Formel 1. Och kan vara det över tid dessutom. Och det är ju det här som är så himla, himla intressant med japansk mentalitet. Jag slog AEL en signal på förmiddagen. Jag tänkte att han skulle ha varit med och prata lite. För vi har ju varit inne på sånt här tidigare då, när vi har pratat japansk arbetsetik och moral. Och han sa det att det går inte att sätta ord på hur det är där borta. Nu vet jag att saker och ting förändrades under den tiden jag var där, sa jag. Från det jag kom dit till det jag lämnade. Och det är klart att det har utvecklats vidare. Men fortfarande är det japanska sättet att tänka väldigt, väldigt annorlunda det västerländska. Och det finns en sak som allting kokar ner i. Och det är att inte tappa ansiktet. Mm. Man vill inte förlora heden. Man vill verkligen lämna med flaggan i topp. Och det här gör ju dem, tycker jag, unika på många sätt. De kan vara väldigt självdestruktiva japaner också. För de är väldigt svåra. När de inte, de har ju svårt att ta individuella beslut och så här. Det är, kollektivet måste vara med. Man kan inte sticka ut för mycket. Va? Men när de får det här kollektivet och den här massan att jobba åt rätt håll. Och de verkligen är något på spåret. Va? Då är de ju super, super starka. Mm. Håller du med?
Ja, och sen så finns det någon stolthet där också. Som inte alltid behöver vara positivt heller. Om man är för stolt, så att säga. Men jag tycker det som... Det finns ett citat här från Masahi Yamamoto som är Hondas F1-chef. Och då får han frågan då runt det här med att okej, nu har ni skäligen då en av Formel 1:s bästa motorer. Ni har 1 år på er kvar. Det är inte alls säkert att Red Bull kommer vinna VM just det här året. Men det ser ju bra ut just nu, men från med 2022 så kommer Red Bull då köra med er motor, helt utan branding, helt utan någonting som säger att det är Hondas motor. Och då svarar han på det så här, nej men personligen är jag väldigt glad över att Red Bull har någonting som fungerar bra som vi har gjort på Honda. Mm. Så det är ungefär det liksom, jag tänker också att i den här världen där det liksom så här, man skär ju liksom halsen av folk för att få lite mer pengar och få mer uppmärksamhet. Här är de så här, då säger ändå Hondas F1-chef, det kanske är lätt så här i efterhand, nu är beslutet taget ändå, så då kan man lika gärna bara liksom hantera det snyggt. Men de säger ändå så här, nej, men jag är bara glad över att om de kan lyckas med någonting som vi har byggt åt dem, då är jag personligen glad i alla fall. Mm. Jag tycker det är så här fint på något sätt.
Ja, det är det ju definitivt, va? Och det intressanta är ju, jag menar, du kan ju tänka dig själv om det kommer fakturer från utvecklingsavdelningen och de är inte så roliga. Det är klart att de inte hade godkänts i många företag för att det är ändå vårt sista år.
Mm.
Förstår du?
Precis. Och det är ju det här som håller det vi har redan, men vi inte en enda extra krona just nu.
Exakt, exakt. Det handlar mer om att spara eller hålla samma nivå. Och det är ju det här de gör så fantastiskt bra. Och nu, jag har verkligen ingen ingående erfarenhet av japansk mentalitet och sådana grejer överhuvudtaget. Va? Utan det är ju sånt som jag har fått berättat för mig från andra. Då. Till exempel Eje som jobbade väldigt många år där borta, men även Björn. Hur de har sitt sätt att se på saker och ting. Va? Och det i det här fallet så är det ju någonting som gör någonting bra för Red Bull och för Alfa Tauri. Och det, jag tycker det är kul. Jag tycker det är synd att Honda lämnar. De hade en enorm potential att bli en riktig maktfaktor igen i Formel 1, vilket hela tiden har varit det de har velat, ända sedan de var med förra gången och gav bort ett koncept som sedan blev vevvinnande. Så det är ju också historien upprepar sig lite grann då. Det finns i alla fall vissa tangeringspunkter kring hur de la ner sin satsning förra gången och lämnade över då en VM-bil till Ross Brawn då, som stoppade Mersa-motor i och vann VM.
Mm. Och, men jag vill lägga till då såklart att det här är ju inte det de gör nu. Det är ju klart att det finns ju skäligen, vi kan ju inte sätta fingret på hur stor den är, men det finns någon form av transaktion här ju, ekonomiskt sådan. Dels på att Honda syns väldigt väl på Red Bull-bilen i år. Och det är ju inte skäligen gratis då för Red Bull att ta över den där motorn. Det är inte så att så här, Honda skickar över lite motorer och sen så är det bra med det. Utan det är säkert då en ganska stor transaktion då för att ge åtminstone lite sved och värk till Honda att få driva vidare de här motorerna. Men det har ju diskuterats, eller i varje fall gått lite rykten om att så här, okej, skulle det nu visa sig att Honda och Red Bull då vinner VM i år, finns det någon chans att de trots allt skulle hänga kvar när de ser att de har lyckats med årets motor?
Mm. Nej, tror jag inte. Där ger de sig inte. Och där är de lika hårdnackade åt andra hållet.
Mm.
Det finns liksom ingen turnaround. Nu har de redan bestämt sig och nu är alla är på väg åt ett annat håll. Hela gänget av den stora massan människor. Sen har ju naturligtvis Rebel Drivetrain fått köpa in mycket know-how från Honda som de får ta över ansvaret för och hela den biten då, för att kunna sköta underhållet på de här motorerna och naturligtvis bygga nya motorer, för det kommer de ju att göra. De kommer att bygga nya motorer, men det kommer inte att ske någon utveckling på dem. Och det är ju det som är hela grejen här. Så att, nej, fantastisk story i alla fall så här långt, så får vi se om det håller hela vägen in i mål för Red Bull och Honda då. Och det är inte utan att man tycker att det vore fränt om de fick en liten framgång nu. Red Bull är ju en stormakt i den här sporten. Det är inte så att jag håller på dem på något sätt, va? Men det blir ju lite, det skakar om i och det har vi väl alla kommit fram till nu efter den här första, fantastiskt första helgen i Bahrain, att det här är ju någonting som piggar upp väldigt, att det är lite olika förutsättningar som verkar gälla till i år. Och vi ska ju komma tillbaka till det alldeles strax.
Mm.
I andra avseenden också.
Precis. Red Bull Powertrains Limited heter den.
Så heter de. Så heter de.
Bara så att
de right.
Jag är klara med det.
Just det, och det kommer att finnas då i Milton Keynes. Sannolikt tar de över den engine assembly fabrik som de hade i Milton Keynes Honda. Ni lyssnar till Viaplay F1 Podcast med Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Erik Stenborg och jag som har pratat Honda en lång stund nu. Vi kommer nog hänga kvar lite grann vid Honda. Kanske inte Honda så, men vid teamet som de sitter i alla fall. Där de har sina motorer, nämligen Red Bull. Vi ska landa lite grann i de regeländringar som har gjorts till i år. Där teamen då har begränsats när det gäller produktion av downforce på bilarna med ungefär 10%. Något som alla var rätt eniga vid skulle vara återhämtat innan säsongen startade, eller i alla fall i det närmaste. Och Erik, bakgrunden till det här, det har med däck att göra väldigt mycket.
Ja, exakt. Och det var just den här... Ja, man behövde helt enkelt ta bort downforce för att framförallt skydda Pirellis bakdäck. Vilket var, när det går fortare och fortare och fortare, desto mer, vad ska man säga? Det, inte slitage, utan det blir mer
termal, man bygger för mycket värme och de tål till slut inte påfrestningarna. Och det gjorde att man var tvungen att höja minimitrycket hela tiden för att skydda däcken. Precis. Och där må ju liksom inte... Då får man den här termala degraderingen, alltså värmedegraderingen i däcken då, som man vill försöka få bort nu då.
Precis, för att när teamen ville liksom ha lägre däckstryck för att liksom hantera hur däcken rör sig helt enkelt, då ville Pirelli hela tiden höja det här minimitrycket, för att när de gick på så låga däckstryck som de ville ha, då började det röra sig för mycket, och då kunde inte Pirelli garantera att liksom stommen för däcket skulle hålla helt enkelt. Och då började man göra det här på något sätt, minska det här 10% downforce-taket då, och då kom man fram till att man ska då minska golvytan. Vilket är det man har gjort då. Och varför man valde golvytan, det är för att stora delar av F1-bilars totala downforce kommer just från golvet. Utan att gå in för allt för mycket detalj på hur ett golv fungerar, så är det ju att luften liksom styrs under golvet, och då blir det liksom negativt tryck under bilen. Precis som en flygplansvinge helt enkelt. Eller på en Formel 1-bils vinge faktiskt. För att man tror ju att det här planet man ser, den här lutningen som man ser på ovansidan av vingen, det är där downforcen kommer. Men det är ju faktiskt att luften passerar under vingen så att säga. Undertill på vingen i alla fall. Och skapar då ett lägre tryck där, vilket gör att bilen trycks ner mot banan då. Och alla team var med på det här, att okej, vi går på golvet, det är golvet som ska minskas, det är det som gör att vi ska ta bort de här 10% av downforce. Alla visste att något team, något koncept skulle ta mer skada än ett annat koncept på det här. Men det var två motsatta teorier, huruvida det skulle drabba low rake-koncept, sådana som Mercedes och Aston Martin, eller high rake-bilar som Red Bull har gått i bräschen för. Men resten kör ju med high rake. Och det handlar helt enkelt om höjden på bilen. Bak till kontra fram till på bilen. Och vad har vi på rake, Janne? Berätta det här så att en femåring förstår. Eller ja, som en 38-åring.
Just det. Skillnaden i förhållandet i höjd på bilen fram respektive bak ger ju en viss rake-vinkel. Och de som väljer high rake-konceptet är ute efter, det är ju att höja bilen i bak, men på något sätt skapa vortexvirvlar längs med golvet innan bakhjulen, som åker ner mot backen och blir slags väggar som stänger den luft som går in under bilen kvar där inne, och sen spottas ut bakom bilen med en väldig fart. Och det är den där accelerationen ut tillbaka genom diffusen då som skapar det här negativa trycket, sedermera suget ner i backen, det vill säga downforce. Det finns två olika koncept att se på hur man bygger en Formel 1-bil idag. Mercedes har ju varit det mest framgångsrika under den här eran, det vill säga under Turbo V6-hybrid-eran, en större, tyngre bil. Längre hjulbas valde Mercedes, och därefter en större golvyta då. Medan de som väljer då att köra bilen med en högre bakände, de söker någonting annat. Där vill man ju att bilen ska tryckas ner när den går fort på rakerna. Men när du minskar fart så höjs bakänden, framändan på golvet går ner mot backen. Och framvingen går ner mot backen också. Du får lite mer peak downforce då, som är nyttigt att ha då. Framförallt i lite lägre fartsvängar då. Och det här är ju, det är väldigt, väldigt komplicerat där. Faktiskt, man måste läsa 100 gånger om allting. Och det roliga är att även experterna är ju inte helt eniga om vilket av de här koncepten som är det bästa. Troligen är det så att high rake-konceptet är minst lika bra som flat track, det vill säga det Mercedes har. Det är bara det att det är kanske lite svårare att nå dit. Det som har hänt till i år då är ju att man alltså har minskat golvytan, och det finns egentligen ingenting som per automatik säger att det här ska skada det ena eller det andra konceptet mer eller mindre. Faktum var att experterna själva var inte eniga om huruvida high rake eller low rake skulle vara det som tog den största smällen.
Vilket gjorde då att teamen gick med på det här överhuvudtaget?
Ja, precis. Ja, för att det var ingen som egentligen hade facit. Och det är det här som är så roligt med alltihopa det här. Och jag tror, om jag ska vara riktigt ärlig, att de med low rake var nog rätt säkra på att ja, men det har inte funkat så där jättebra med high rake-konceptet för Red Bull, och nu får de ännu mindre golvyta att jobba med. Och det har ju dessutom varit så att man har ju minskat möjligheten att skapa de här virvlarna som också stänger diffusen i bak för att hålla luften kvar under bilen. Så att man, jag tror att både Mercedes och i viss mån Aston Martin som har gått Mercedes väg med sitt bilkoncept tänkte att ja, men det här ska nog lösa sig. Men så kommer vi till Bahrain och kör testerna. Vi såg en väldigt, väldigt nervös Mercedes-bil. Vi såg en Aston Martin som inte heller presterade på den nivå. Vi såg däremot en Red Bull som var helt planterad. Rakt igenom alla dagarna de körde där nere. Och vi kommer till tävlingshelgen och vi ser samma utveckling. Det vill säga att det är Red Bull som är den snabbaste bilen. Bilen att slå. Och med ganska god marginal dessutom gentemot Mercedes. Det blev nästan 4/10 i kvalet. Och om de de har ju försökt analysera det här så noga och titta på var de tappar den här tiden. Och jag baserar mitt tyckande nu, eller det jag berättar för er utifrån en artikel som jag har läst på The Race som Mark Hughes har gjort. Som då bygger på att man har sett då i vissa kurvor så är det då svårare för Mercedes-bilen att hålla farten uppe på samma sätt som Red Bull. Och det verkar vara så att det är de kurvorna som börjar i lite högre fart men och som hänger ihop med varandra och sen successivt går ner till en ganska långsam kurva. Typ kurva 5, 6, 7 i Bahrain in mot 8 och sen även kurva 9 in mot kurva 10. Där tappade i stort sett Mercedes all tid på Red Bull. I övrigt var de nästan till exakt lika snabba. Och det här är ju lite spännande att det har blivit på det här viset. Och då började high rake-konceptet då, där bilen alltså höjs ju långsammare det går och du flyttar fram den aerodynamiska balansen på bilen. Och det verkar då helt plötsligt att funka nu, trots att man har minskat golvytan på båda de här koncepten. Medan Mercedes då får obalans i bilen på just de här ställena. Och det är inte för Mercedes nu bara att höja bakänden och liksom tro att det skulle vara the holy grail för deras del. Utan de har ju nu någonting som inte blir helt lätt för dem att lösa. Sen får vi se hur det kommer att se ut. För det här är inte, alla banor ser inte exakt likadana ut. Så att det här blir väldigt intressant att följa under resten av säsongen. Men det finns lite graf i alla fall som gör det rätt överskådligt, eller hur?
Ja, absolut. Och man kan titta på den artikeln på therace.com. Det ligger just nu när vi spelar in det här högst upp. Väldigt intressant att läsa överhuvudtaget, men det som jag tycker är något som vi vidare kan ta upp är just det här med om man jämför med kvalet i Bahrain i år, det som hände för drygt en och en halv vecka sedan, och jämför med det i höstas, så ser man tydligt att det är tre team som har tappat procentuellt sett jämfört med förra året då. Det är Haas av andra anledningar, de har ju knappt utvecklat sin bil överhuvudtaget, men i övrigt är det då Mercedes och Aston Martin. Det är de två teamen som kör med det här low rake-konceptet helt enkelt. Och sen så är det två team då som sticker ut åt andra hållet genom att det har blivit snabbare jämfört med i fjol. Och det är Red Bull och Alfa Tauri. De som då går i bräschen för det här high rake-konceptet. Så att, som du sa, det är inte per automatik så att det här kommer passa de här två bilarna på alla banor. Men betänk då, återigen då, att Verstappen tog pole position med 0,7 sekunder. Var inte det?
0,4. Nej, med 38 hundradelar.
Ja. 0,4. Typ. Men det är ju en kross i jämförelse när man slår Lewis Hamilton med 0,4. 0,7 var vinstmarginalen för Hamilton då. Men då har Helmut Marko då den senaste veckan då kunnat ut med att säga att Verstappen då hade diff-problem, och det var någonting som han uttryckte under racets gång då. Och enligt Helmut Marko.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Så skulle de här diff-problemen innebära 0,3 sekunder per varv. Och utan det då, då hade ju det här, jag menar, 57 gånger 0,3. Då hade han vunnit.
Ja, framförallt hade han skaffat sig den luckan som hade behövts för att inte åka på en undercut av Mercedes. Så det kan jag faktiskt köpa, den förklaringen. Jag kan inte verifiera den, för jag kommer aldrig få läsa några uppgifter om hur det såg ut med den där differentialen på och det var väl någon mjukvaruhistoria, antar jag, som krånglade för Verstappen. Men det är liksom sammantaget, sett till hur det såg ut och den fartskillnad det faktiskt var över ett varv, så förstår jag att det kan vara på det här viset, att de led ganska ordentligt av det där just rent strategiskt, och i slutändan var det också det som de förlorade racet på. Men det som jag tycker är roligt här är ju ändå att även experterna har svårt att veta vilket av det här low eller high rake är det som fungerar bäst. Och jag menar, Adrian Newey är ju i framänden på det ena konceptet. Det är ju han som lanserade det och hade otrolig nytta av det när man hade de här Coanda-avgassystemen och hade blown diffusers och allt vad det var. Där funkade ju det till perfektion, och Sebastian Vettel kunde exekvera. Han älskade att köra den på det viset. Tyvärr så går ju då Sebastian Vettel till ett Aston Martin i år som då sannolikt kommer att ha en väldigt understyrd bil då i de här långsamma svängarna, av den här anledningen som vi just har pratat om. En understyrning som man egentligen måste bygga in för att skydda baktäcken. Man kan ju ta bort understyrning, såklart. Men då kanske man offrar någonting annat istället. Va? Och det är det här som är problematiken lite grann. Och man trodde ju att Mercedes hade löst det här med sin dubbellänkade framände som neg ner. Och de fick ner sin framände. Den funkade bra i Monaco och så vidare. Va? Nu verkar de inte ha någon... De verkar inte ha samma nytta av det i alla fall. Och de har ju faktiskt tappat ordentligt med tid jämfört med förra året. Om vi tittar på Red Bull så är ju de då plus 0,7% mot förra årets kval, precis som Alfa Tauri. Medan både Aston Martin och Mercedes är plus 0,4% på sitt kval från förra året. Och det är ju de två skillnaderna mot varandra, blir ju väldigt, väldigt, det är nästan 1,5% eller 1,2 i alla fall. Så att det är mycket som skiljer.
Mm. Ja, ska vi konstatera i alla fall att på Bahrain International Circuit, där var verkligen high rake Red Bullen bättre än en low rake Mercedesen. Bortsett då från att Mercedesen vann. Men av allt att döma så är det här low rake-konceptet för Mercedes och Aston Martin faktiskt ett rejält problem.
Mm. Det ska bli intressant att se. De har ju själva sagt att både Barcelona och Imola är banor där de kommer att ha väldigt, väldigt svårt att hänga med Red Bull av just den här anledningen då. Så att det blir en intressant fortsättning. Mercedes som har varit närmast grymma på att bita ihop, knyta näven i fickan, kalla det vad du vill, och liksom rätta till eventuella brister de har haft i sitt chassi. Men i år är inte det lika lätt. Det är ju fortfarande corona och det är ett mer eller mindre fruset reglemente. Så att det finns inte så mycket att göra runt omkring där. Ja, de kan jobba med aerodynamiska ytor för att hitta grejer som gör skillnad. Men jag tror inte de kommer att lösa det faktiskt. Jag tror att de kommer att vara väldigt jämna Red Bull och Mercedes i år. Och Aston Martin, tyvärr för deras del, så kanske det är att de halkar från toppen av mittfältet ner till mitten eller kanske till och med i bakkant av det.
Den som lever får se.
Just så. Inte minst redan nästa helg då, när vi kör Formel 1-lopp igen då på Imola. Nu ska vi komma med resetips, Erik.
Ja, som jag sa då i början så är ju det en ofta ställd fråga till båda av oss. Och då har vi tänkt oss så här, va? Att vi tar ut våra tre. Jag tror att vi har inte valt samma race, men våra tre favoritrace. Det blir alltså totalt 6 race. Men då kan vi bara snacka lite runt om varför vi tycker som vi gör, varför det är värt att åka precis dit. För- och nackdelar med de racen, för vissa är längre bort än andra. Vissa är dyrare än andra. Men jag hoppas då att de kommande kvarten, 20 minuterna, ger en liten bra önskelista till er som lyssnar och kanske är sugna på att komma ut på ett race när ni har fått en spruta i armen och allting verkar lugnat ner sig.
Vet du något mer om det? Har de pratat något om Spanien sägs ju tillåta publik, va? Var det inte så jag läste häromdagen?
Jag tror att det är lite så här moving targets hela tiden. Så att jag tror att det är svårt att säga någonting rakt ut där. Men det finns ju vissa länder även i Europa som har kommit längre än andra. Och jag tror att man får med det här sagt då runt att komma ut på ett race eller inte, så skulle jag ändå nog ha lite is i magen innan jag bokar. För det är ju sånt där som kan ändras. Men om det är någonting framåt hösten, då skulle jag gissa att de kommer släppa in mer och mer publik.
Mm. Inte minst USA då, där det går med en väldig fart att vaccinera folk nu. 3 miljoner om dagen eller någonting i den stilen. Va? Så att det rasslar på riktigt ordentligt. Nåväl, okej. Okay. Vad är din första favorit?
Min första favorit som jag verkligen tycker är... Jag har varit där 3-4 gånger tror jag. Och det är konstigt nog lika magiskt varenda gång man åker igenom den här parken. För det är nämligen en park som Monza-banan ligger på. Italiens Grand Prix, början av september. Det är ju... Det är ofta som vi säger så här, men det här är en klassisk bana. Men Monza är ju verkligen en av de där riktiga, riktiga klassikerna. Det är lite slitet, det är liksom naggat i kanten, men det ser likadant ut, inbillar jag mig i alla fall, som det gjorde när man kom dit på 60-talet. Eller när Ronnie var där och körde på 70-talet. Det är liksom samma layout i praktiken. Och bara hela stämningen i den där parken är bara, det är någon magi där. Den heter ju La Pista Magica. Och jag skriver under på det till 100%.
Mm. Monza, ja. Var ska man sitta på Monza då, tycker du?
Ja, där är faktiskt ett av... Jag kanske har varit på 3 race där jag har varit som publik. Och Monza är ett av dem. Då satt vi i... Jag och 3 killkompisar satt i... precis i utfarten till depån. Så man såg liksom slutet av långa rakan och in i första chikanen, vilket är ju där omkörningarna oftast sker. Jag tyckte det var bra. Man kunde sitta liksom... Man är på depåsidan så att säga där. Och det gör ju att man kunde liksom gå och hänga lite runt paddock och liksom försöka få en skymt av förarna när de kommer in och ut där. Och framförallt då så kommer man ut på start och mål efter racet har kört klart, vilket är, då stormar ju alla, hela publiken går ju ner på banan och står där under det där klassiska podiet, och det var faktiskt en upplevelse som jag aldrig kommer glömma faktiskt.
Det är några mysiga restauranger och fik där också på insidan som jag tycker är lite cool. Och gamla garagen där borta där 70-talets Formel 1-hjältar höll till är också lite fränt att se. Så att det är någon gammal bensinmack och det är någon skulptur och någon förare för mig som också finns i de här krokarna. Jag håller med. Monza är Monza. Punkt. Mm.
Och där bor man ju också då med fördel i Milano. Det är lätt att hitta billiga hotellrum. Lätt att hitta fina hotellrum också, och sen så kan man bo nära centralstationen och då slipper man tänka så mycket, för då är det bara att hoppa in på tågstationen och åka tåg till Monza, och sen så har du en kilometerpromenad in på banområdet och så är du där och så åker du där, och då är det liksom, det vallfärdas ju av publik där, så det är väldigt god stämning där på det där tåget, vad jag vill minnas.
Mm. Det behövs ingen sån här, vad är det de tjafsar om när det gäller fotbollsfans här i Sverige, någon sån här stege,
ja, precis,
villkorstege. Det behövs inte när det gäller Formel 1, det kan jag garantera. Nej. Det är väldigt god stämning till och med. All right, min första favorit, den är ju lite längre bort, ligger på andra sidan Atlanten. För mitt val faller nämligen på Circuit of the Americas. En av de nyare banorna då i Formel 1 VM kom in på kalendern 2012. Fantastisk anläggning som byggdes där mitt ute på prärien utanför Austin i Texas. Ja, det är en favorit helt enkelt. Jag har haft så trevligt varje gång jag varit där. Jag har bott lite olika beroende på. Jag har bott inne i stan, vilket är praktiskt på många sätt. Austin som stad betraktat är ju en lite annorlunda stad för att vara ett amerikanskt ställe. Det är inga höghus att tala om egentligen. Det är inget sånt downtown med massa skyskrapor, utan det är ganska låg bebyggelse. Det är barer och restauranger och lite små butiker och sådana grejer. Det är himla trevligt runt 56 gatan där inne i Austin. Och det är mycket hangoutställen där som man kan ha stor nytta av. Jag har även bott på Airbnb en liten bit utanför centrum på andra sidan I-35 då, som är motorvägen som går ner mot Dallas och allt vad det nu är. Det är också trevligt. Där kan man få sig en schysst villa om man är några stycken till en hyfsad peng. Mm. Det är inte så billigt, det är det inte i och för sig, va? Men och det är också rätt nice. Då kan man laga sin egen mat och man kan göra lite trevligt. För det finns, jag bara tycker att det är nice där borta. Mm. Sen väl ut på banan så är det också lättillgängligt. Det är easy peasy. Du bör nog med fördel ha en bil eller hitta någon form av shuttle service som går hela vägen ut. Men bil är bra och det finns gott om parkeringsplatser och i vädret okej, så ska inte det vara några större problem. Det har ju regnat några gånger där borta som inte är så roligt när man står på de här gräsparkeringarna. Men om man kommer ända in till banan och kan stå på en asfaltparkering, då är det ju allra bäst naturligtvis. Och sen är ju banan helt fantastisk. Och var man ska sitta, det är ju kanske inte den bästa frågan eftersom jag aldrig är ute på en läktare. Men jag tror att det är rätt cool att sitta i sektor 1 där, de här S-kurvorna. Uppe på toppen där när man har kommit igenom kurva 1 som är efter den här branta första backen. Där tror jag att det är bra att sitta.
Ja, det har din son gjort. Och han har visat bilder på när han var där och tittade på Formel 1. Och då satt han liksom precis i slutet av de där S-kurvorna som kommer efter kurva 1. Så är det bara en backe ner egentligen och en massa S-kurvor. Då får man ju både kombinationen av att se hur snabba F1-bilar faktiskt är. När de rör sig i de här S-kurvorna. Det är helt otroligt. För jag har gått runt lite och tittat där på runt under träningarna. Och det är sjukt alltså att se krafterna som är i spel där. Och sen som det är ut i, liksom, i sista i slutet av de där S-kurvorna, då ser du även ner ner på backen i vänsterkurvan precis innan långa rakan. Och där kan det också ske en omkörning eller två, vilket jag skulle säga är toppplatsen att vara på. Och jag skulle dock vilja lägga till att passa på att bo inne i Austin. Ni måste ha bil för att ta er till banan. Jag tror att det är enklast som sagt. Men det är en otroligt trevlig stad att vara i. Speciellt under racehelgen. För det är liksom, det är lite folkfest på gatorna.
Verkligen. Coolt.
Det här är, bara för du tog det som nummer 1. Jag hade kunnat ta det som nummer 2 i alla fall.
Sen ska du åka och äta barbecue. Det kan du även göra inne i stan. Men det är ett måste man är i Texas. Och jag har sagt det också.
Ja.
All right.
Nummer 2, den är lite kontroversiell för att jag tror att det är så här, det är en one time thing i alla fall sett till min andra favoritrace, och det är Monaco. På ett sätt så tycker jag att det är hemskt att vara där för att det är tight och svårt att jobba, och det är just på jobb som jag har varit i Monaco, så att jag kan inte svara på riktigt hur det är att vara där som publik, men jag tror ändå att det är så pass speciellt ställe, och att uppleva den stan och förstå hur liten den här banan är någonting som man behöver se med egna ögon faktiskt, för att det är den här klyschan då att det är som att cykla ett vardagsrum, det är verkligen det, och att se det hända det gör någonting med en, tycker jag. Baksidan då är att det är fruktansvärt dyrt att vara där. Så det är nog kanske en gång man gör det. Jag tror att vi gjorde något reportage för några år sedan i Monaco om hur dyrt kan du få det att gå på Monacos Grand Prix. Jag tror vi kom upp i 2,5 miljoner eller någonting sånt där. Och då har du inte hyrt en jott eller någonting. Du har hyrt...
Bo på Fairmont.
Ja, du, typ att du bor på Fairmont fast i någon svit där då, och sen så har du de bästa läktarplatserna och sen så är du på Paddock Club då såklart. Men det är klart att du kan komma undan billigare. Du kan placera dig i den här stora grässlutningen om man tittar mot Raskas. Alltså hur ska man positionera
det? Där han med silverhjälmen sitter.
Ja, men precis. Men det är liksom mot depån till ungefär. Så är det en stor gräslänt upp till slottet som är uppe på höjden. Och där kan man sitta med general admission-biljetter. Så det är väl
snick på riktigt det.
Ja, fast jag tror att jag gissar att stämningen är god där också. Men ska du sitta på läktare, då får du betala, jag tror att det är liksom runt 10 000 för tre dagar. Men
och då skulle jag rekommendera K-läktaren, som är då när bilarna kommer ur genom tunneln, genom Novell och så fram mot Tabak. Mm. Sitter du där längst ut på K-läktaren, Då har du bilarna upp för backen mot kasinot. Om du tittar åt ena hållet så ser du bilarna, de kommer emot dig från Novellchikanen mot Tabak. Mm. Det tror jag är ett coolt ställe. Och sen har du en jättestor sån här skärm att titta på också, om det skulle vara så.
Precis. Och med fördel så bor du inte i Monaco. Om du har råd med det så bor du i Monaco. Men har du lite mindre budget så kan man bo i Nice. Och så tar man tåget fram och tillbaka till Monaco under dagarna. Och det är faktiskt förvånansvärt smidigt.
Mm. Ja, men det är bra. Det är bra. Och Monaco är ju precis som Monza. Det är en av de där två som har varit med i alla tider. Och man ska kanske ha gjort det, om man tänker sig åka på många race eller flera race än ett, då är det nog att åka till Monaco en gång bara för att ha upplevt en lördag kväll uppe vid Café de Paris. Mm. När man, det är liksom folkvimlet, myllret av människor som går och bara myser och har det bra. Det är rätt cool faktiskt att uppleva. Mm. All right, då ska jag ta min andra då, som är faktiskt också lite kontroversiellt kanske för vissa. Silverstone. Jag väljer faktiskt Silverstone. England som kanske inte är allas favorit, men jag väljer Silverstone för att det är lite så här puristtänk. Det är ändå racingens hemland. Det är en klassisk bana den också. Det är ju det tredje utav de här som har varit med sedan VM startade 1950, utav de vi har räknat på, Monza, Monaco och så Silverstone här. Mm. Och den har några nackdelar. Den är väldigt utspridd. Det är ju på ett väldigt platt fält. Den är stort banområde. Men här tycker jag man ska sitta på ena eller andra sidan utav bäcket. Mm. Precis av samma anledning som du sa, att man ska sitta i S-kurvorna på Kota. Se bilarna komma in i bäcket i 300 blås. Ta ner farten kanske till 260. Och de här riktningsförändringarna är...
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Sinnessjukt när man ser det i verkligheten. Det är så himla häftigt. Och Silverstone är ju, jag menar, du möts av väldigt kunnig publik där, festivalområdet som är också när du kommer in till banan. Det finns hur mycket grejer att uppleva som helst egentligen. Var bor man? Ja, man bor var man hittar något att bo, eller på säga. Det är ju, man kan bo i Buckinghamshire, någon av de här små byarna som är. Eller så bor du in i Northampton. Och det är väl inte jordklotets vackraste stad, det ska jag inte påstå. Men jag menar, under en FTL så där så funkar faktiskt Northampton helt okej. Okay. Och de har ju sådana här park and ride-bussar. Så att man kan ha bil. Och så tar man till en sån här parkering en ganska bra bit ifrån. Och så åker man då med en buss som ingår då i parkeringsavgiften. Det funkar rätt så bra faktiskt. Det har blivit oerhört mycket bättre på Silverstone rent trafikmässigt de senaste 10 åren. innan dess, innan man byggde om Silverstone så var det ju inte lika bra där. Det kan jag inte påstå. Men numera har det här blivit en otroligt modern och fin anläggning. Och som sagt, stämningen är ju fullständigt magisk. Alltså publik fullt på huvudläktaren framför depån hela torsdagen innan de ens har börjat köra. Det är rätt cool att uppleva.
Mm. Och jag skulle lägga till då att försöka hitta något mysigt pubhotell som ni kan bo på i någon lite mindre by. Och sen så åka runt lite på området också. För det finns några riktigt så här gastropubbar och liksom klassiska ställen där...
Muddy Duck ska man åka till. Mm. The Muddy Duck.
Det är en gastropub helt enkelt som du har besökt många gånger. Det är ett sånt ställe, men det finns också, du vet, sådana här vattenhål som förarna hängde vid på 70-talet som kan liksom ge lite ja, historiens vingslag till din vistelse på Silverstone.
Onekligen, så är det. Ja, nummer tre då?
Nummer tre är också lite sådär, jag vet inte, det här är min personliga åsikt och det är lite likt din liksom din vinkling runt Kota och Austin. Det är nämligen Montreal och Kanadas Grand Prix. Det är just, jag tycker att Montreal som stad är väldigt trevlig. Det är lite annorlunda, det är liksom en europeisk stad så att säga i Nordamerika. Hyfsat lätt att kombinera med kanske en övrig östkustvistelse i USA. Man skulle åka till New York över en lång helg och sen så tar man tåget. Det tar några timmar upp norrut eller så sätter man sig på ett... det är inte inrikesflyg, men det är en kort flygtur upp till Montreal.
En timme ner till LaGuardia ungefär.
Mm. Och då bor man såklart inne i Montreal och där går det shuttles från stan in till banområdet. För det ligger där på Île Notre Dame som är lite...
Tunnelbana var också. Tunnelbanestationen ligger precis i närheten av banan där. Så att där kan du ta tunnelbana dit och så bara går du sista biten in. Det är mycket promenera i Montreal, det får man leva med.
Mm. Men du håller väl med, det är en trevlig stad, det är god stämning, det är verkligen så här, det märks mer i Montreal att det är Formel 1 på besök än i Kota, i varje fall när jag har varit på båda ställena samma år.
Ja, men så är det verkligen. Och St. Catherine Street, heter det inte så? Eller Catherine Street, jag kommer inte ihåg om det är sankt först. Hur som helst så är det ju, det är liksom ett, det är ett litet kluster mitt inne i stan där det är ett jävla drag kort och gott under de här fyra dagarna. Det blir inte billigare när Formel 1 kommer dit och äta mat och sådana grejer, va? Och dricka bärs och vad man nu känner för att göra. Men det är ändå liksom, det är nice att ta in miljön och atmosfären. Och banan är ju häftig alltså. Vad skulle du säga att man sitter då?
Alltså det är ju andra kurvan tror jag blir rätt. För där blir det alltid action efter start och målraken. När de kommer och svänger vänster och sen så är det höger. Där blir det ofta väldigt mycket omkörningar i varje fall. Du ser rakt in i depån, vilket är rätt kul om man ska hänga med i racet och se vilka som går in i depån. Och dessutom se ett depåstopp nu för tiden är rätt coolt. Alternativt så sitter du ju i slutet av långa rakan, skulle jag kunna säga.
Ja, in i chikanen där.
Precis.
Finns det några läktare där då?
Ja, det är väldigt små läktare på insidan. Så den är inte, det är inte alls samma grej. Jag skulle absolut, nummer ett är som jag säger, kurva två. Men om det är fullt där så kan ni sitta på den lilla läktaren på liksom samma sida som kommentatorshytten var.
Ja, det är rätt cool att se där, the Wall of Champions.
Mm.
Men det är också, jag tänkte på ett ställe, kurva 10 där, uppe där det vänder tillbaka.
Ja.
Den läktaren bakom hornålen precis där, för där kommer de i en jäkla fart och så bromsar de ner och så kan det vara lite bataljer ändå in i den där hornålen och framförallt ut då när det bär iväg ut på långa rakan sen.
Ja, precis. Och då ser du ju ofta, om du sitter på rätt sida så att säga, så kan du liksom blicka ner mot långa rakan. Men det som jag tycker är negativt med att sitta i en hornål är ju just att det går inte så himla fort. Att du får inte den här fartkänslan. Det är på något sätt, när jag var på Formel 1 så är det det jag letade efter. En kombination av liksom att verkligen se bilarna göra vad de kan.
Jag köper det, som de säger. All right, det var Kanada det. Mycket bra. Också relativt lätt att flyga dit, Frankfurt, och sen en Air Canada flight över till Montreal. Och det får leva med jetlagen, det är bara så. Det klarar man. Jag har somnat mitt under middagar och sådana grejer. Det är inga, det går det också.
Det gör ingenting. Jag är inte kul på middagar ändå.
Jag är hopplös när det gäller just sånt där. Men det är jag det. Mm. Mitt sista tips är faktiskt Europa, och det blir Barcelona. Det går inte att inte ta med Spaniens Grand Prix när man pratar om favoriter under Formel 1-kalendern. Jag vet, det är inte världens roligaste bana rent racingmässigt, men Barcelona som stad, ett otroligt trevligt ställe att vara på. Utbudet av mat och umgängesmöjligheter och känslan av att hämta in våren som man har sökt så länge som svensk där i april, maj, kanske runt 20 grader, lite drygt. Fantastiskt, det kan inte bli bättre. Väl på banan så är det lätt att ta sig dit. Det går tåg till Montmeló, va?
Vet
eller
inte.
Hur är det? Man, inte jag heller, jag har aldrig gjort det. Jag har tagit hyrbil, alltså ta hyrbil, men jag tror att det går tåg. Det kommer säkert någon att hjälpa oss med. Hur som helst, när du väl är där så tycker jag att du ska sitta i sista sektorn. Jag tycker du ska sitta på utsidan av kurva 12-13 där. För där ser du en 6-7 kurvor i ett svep, och det är coolt. Det går inte vansinnigt fort där, men det är ändå rätt så kul att se bilarna hantera de här svängarna i slutet på varvet. Annars så skulle jag nog rekommendera att sitta uppåt på insidan av kurva 4. Mm. När de kommer runt den hårnålen så är det som en nedförsbacke mot kurva 5, och sen så svänger det vänster ner. Där uppe kan man hitta någon läktare, där borta så tror jag också att det kan vara något. Att sitta på start- och målrakan där, ja, jag vet inte om det är det coolaste faktiskt.
Det är inte det, för det är ganska långt, alltså huvudläktaren där är... Den sträcker sig inte hela vägen ner till första kurvan. I varje fall där taket är. Sen så finns ju läktare längre ner också. Det är så ja,
fast
att
du
man
kommer ändå
sitta...
inte hela vägen ner.
Nej, men ja, man kommer en bra bit ner i alla fall. Mm. Och där, då ser man ju lite kurva 2 och liksom ingången till kurva 3. Och så ser du ju över på när de kommer runt där. Upp mot, vad blir det?
Kurva 5.
Mm. Så det skulle kunna vara en sån grej. Men jag skulle nog hellre ta sista sektorn faktiskt, om jag fick välja. Men grejen här också, att här vill man nog bo i Barcelona. Och om man bor i Barcelona och tar en hyrbil, då kan man väl tipsa om att bo högt upp i stan, så att säga. Så att det inte hela vägen ner vid vattnet. För att då blir det ganska mycket extra biltid för att sitta där.
Så är det. Men hur som är, bor man inne i Barcelona så tar det en halvtimme, 45 minuter kanske om det är lite mer trafik. Så att det är inte någon katastrof på det viset. Och du kan lätt ta en taxi ut också, utan är man 4 pers så är det en hanterbar kostnad. Mm. Är man själv så, och ska åka taxi varje dag, så blir det väl lite dyrare. Va? Men är man några stycken och splittar på det, då tycker jag det funkar också.
Mm. Nu kommer vi till lite roligare grejer. Nej, inte alls roligare, men det är i alla fall det är kul att vända på steken lite. Vart skulle du rekommendera att inte åka?
Oh, jag är stenklar med vad jag inte skulle åka om jag vore publik, och det är till Ryssland och till Sochi. Jag tycker inte det är något kul ställe faktiskt. Det är artificiellt. Ryssland är inte ett land som tilltalar mig. Alltså, jag vet inte. Det är på något sätt... det finns ingen värme riktigt när man är där. Alltså personlig värme från människor och hela den grejen. Så det blir väldigt så här abstrakt. Mm. Kan man kalla det det? Man bor ju där inne i Adler, som det heter, den lilla byn som är runt omkring banan. Och det är inte speciellt... De fina hotellen kostar så mycket, så där har man inte råd att ens kliva in. Och där man har råd att bo, ja, men då you get what you pay for. Så enkelt är det. Matutbudet har blivit mycket, mycket bättre. Det har det blivit. Många och gå längs promenaden nere vid Svarta havet där är helt okej. Okay. Men det är inte det första stället jag skulle välja om man skulle åka på Formel 1. Nej, inte Sochi.
Mm. Nej, jag har inte varit där, men jag vill ändå inte åka dit.
Nej,
alltså,
nej,
men... Det är en sanning, ja, med modifikation och... såklart. Men jag skulle hellre, speciellt om jag skulle betala själv för det, så skulle jag välja något annat ställe. Helt klart.
Alla dagar i veckan.
Mm. Nu kommer, ja, exakt. Nu kommer någonting här. Och egentligen skulle jag ha tagit Kina. Och jag har inte varit i Kina heller. Men jag har bara hört från er som har varit där att det är ingen kul ställe. Helt enkelt. Det är liksom ingen feeling grott. Riktigt.
Nej, ja. Det är grått. Det är fruktansvärt grått i Kina. Mm. Det är grått och det är brunt. Det är fyra nyanser av brunt, verkligen. Mm. Sen har jag på senare år kommit fram till att Shanghai är ju en rätt cool stad om man är på rätt ställe där.
Mm.
Det kan jag tycka. Och det är, jag har också insett att det är inte så här vansinnigt långt att köra mellan Shanghai och banan varje dag. Men trafiken och... Aj, no, thank you.
Men det har pandemin löst åt oss ändå, för att det är inte med på årets kalender. Så att vi,
inte än i alla fall.
Nej, vi fokuserar på årets kalender som den ser ut just nu. Och då kommer mitt ytterst kontroversiella val då till race som jag inte behöver åka till igen. Och det här är ju som att svära i kyrkan. Men det bygger också på att jag har varit där flera gånger redan. Och det är Spa. Jag tycker att Spa är en jättecool resebana. Det är fin stämning där. Det är lite som att vara på Silverstone i vissa fall. Men av den stora skillnaden av att vädret är ofta katastrof där. Det är en extremt stor bana, lång bana, vilket gör att det är svårt att liksom röra sig runt där. Trafiken är katastrof. Alltid. Varenda morgon så kommer ni ha panik för att ni kommer missa allting på banan.
Man får ju hjärnblödning av det. Det är bara så. Man måste åka 6 på morgonen för att vara safe.
Ja.
Tråkigt.
Och sen så är det lite jobbigt att hitta ställen att bo i närheten. För att om du ska bo in i Spa, alltså då får ni boka till 2023 nu i stort sett. Och då vet ni inte vilket datum ni bokar heller. Vilket gör att man hamnar liksom lite i utkanten. Det är ingenting som är liksom... Och återigen, det här är jag. Men jag tycker inte att man får liksom någon så här feeling om man bor på någon så här bondgård någonstans 45 minuter därifrån. Och sen så sitter man i bilen hela tiden och så går man ut i regnet. Det är liksom lite si och så. Sen så är det jättemånga som har åkt dit och bor i husvagn och bor i tält och sånt där. Det är inte någonting som jag skulle välja personligen då. Sen så är du väl på banan. Ja, men det är en cool bana och det är häftigt att se oros och sånt där. Men jag tycker att det är så här... I övrigt så... Om jag säger så här, du tar inte med dig familjen. Om det är du som är intresserad av Formel 1 och ska få med dig familjen att åka till ett race, då kan man åka till Monza för att Milano är kul och det är fint och det är en höstresa och allting sånt där. Du åker inte till Belgien lika lätt med din fru och barn. Eller
du jobbar på belgiska turistinformationen.
Nej, jag gör inte det faktiskt. Men,
nej, men du har rätt i varenda stavelse. Det är ja. Precis så det är där. Sen kan det vara oerhört charmigt på många sätt också. Men det är verkligen precis så som du beskriver.
Ja.
Trafiken är till helvete, vädret är sällan bra. Du hamnar oftast i något litet pojkrum på någon bondgård.
Mm.
Och det är liksom svårt att hitta någonstans att käka. Och, men det är liksom... Det är vissa vedermödor med att vara där.
Ja.
Om man inte ska bo in i Liège eller åka till Aachen. Eller, visst, det kan du göra. Va? Du kan till och med bo i Bryssel för det är bara 13 mil. Men det är inte så man vill att det ska vara.
Nej, inte om man ser till som helhet till resa. Om man bara åker dit för att kolla på Formel 1-bilar, ja, absolut. Mm. Men ja, det är väl våra tips där. Hoppas att ni har
Ska få en bubblar också.
Ja.
Budapest.
Ja.
Budapest är en bubblare. För att alla som frågar mig var jag ska åka i Europa. Ja, men det är det. Alla som frågar mig var jag ska åka i Europa. Ja, men du ska åka till Barcelona eller till Budapest. Barcelona för av given anledning som jag redan har dragit. Men Budapest för att det är också en liten gryta. Mycket folk, god stämmer. Det är så varmt där oftast. Det kan vara lite påfrestande om man tycker sånt är jobbigt. Ska man komma ihåg. Budapest är en fin stad, men det är lätt att åka taxi till och från banan, alla de bitar. Alltså, det är ganska enkelt att vara i Budapest. Men tyvärr så hamnar det inte riktigt på min topp 3-lista av race jag skulle välja att åka till Kanske för att jag var där så himla många gånger. Men ha Budapest, för det är ett prisvärt ställe att åka och se Formel 1 på. Verkligen, helt klart.
Ja, jag håller med där. Bubblar för mig också.
Bra. Då har vi bubblat färdigt, är det inte så?
Det har vi gjort, men vi är tillbaka nästa vecka igen. Och då är det ju racevecka. Då är det inte bara Imolas, det heter inte Imolas Grand Prix, men de ska köra Formel 1 på Imola.
Kan du inte ta namnet?
Då får du spela lite pausmusik, har du det?
Nej, jag har ingen sån.
De ska köra på Imola, det var ju någonting vi konstaterade förra veckan också.
Så är det.
Men de ska också köra IndyCar på Barber.
Mm. Det blir roligt.
Det blir en hejdundrande helg nästa vecka. Och det ser vi.
Ska vi inte försöka få med våra indie boys kanske att prata med oss lite grann nästa vecka? Det vore väl trevligt.
Ja, försök du. Så får vi se hur det
vi gör ett försök att få med både Felix och Marcus. Kanske även Linus Lundqvist faktiskt, som debuterar i Indy Lights. Mm. Som också kör på Barber. Jag tycker det är lite kul faktiskt att vi har lite drag där borta över USA också. Och jag tror både Marcus Eriksson och Felix Rosenqvist har jättebra chanser i årets mästerskap. Det ska bli sjukt kul att följa faktiskt. Så att vi ser fram emot den helgen. Vi får ta en vilohelg till. Sen är det flat out som gäller. Hörrni, tack för den här veckan. Jättekul att höra, eller att ni har varit med oss snarare. Vi har inte hört så mycket från er, men ni har hört mer från oss. Vi hörs med veckan. Ha det gott. Hej då!
Hej då!